När jag var 10 år så gjorde jag min livsresa tillsammans med min familj. Vi backpackade i Asien. Min storebror Oscar var 13 år, jag var 10 och min lilla syster Matilda var 7. Var och en av oss skulle kunna bära våra egna säckar. Så inför att vi skulle åka iväg så fyllde pappa våra ryggsäckar med vattendunkar och vi var ute och tränade och gick med de här säckarna i skogen. Vi kom till Bangkok och reste genom Thailand, åkte tåg och buss genom landet. Det var inte direkt en bekväm resa, men det var verkligen ett äventyr. Och så här när jag liksom själv har blivit förälder så fattar jag inte hur mina föräldrar pallade. Jag skulle aldrig göra det här. Men eftersom vi backpackade så kunde vi under resans gång inte köpa så mycket saker. Utan de hade lovat oss att sista dagen på resan, då kan ni få shoppa grejer, souvenirer och sånt. Vi var tillbaka i Bangkok. Och flyget skulle gå på kvällen. Vi var i ett jättestort shoppingcenter och jag skulle leta efter en sidenpyjamas och lite andra souvenirer. Min 7-åriga lilla syster Matilda tyckte att det här var helt överväldigande. Och hon ville få med mig och min bror att åka rulltrappa. I Årjäng där vi växte upp fanns inte en enda rulltrappa och hon tyckte att det här var jättekul att få åka rulltrappa. Mamma och pappa skulle köpa jeans men pengarna räckte inte riktigt till så pappa skulle iväg och ta ut pengar i en bankomat. Och han försvinner en bra stund och kommer sen tillbaka och frågar då, vart är Matilda? Men hon är ju med dig, hon följde ju med dig till bankomaten. Nej, hon stannade ju här. Oskar och jag hade något minne av att Matilda hade velat få med oss och åka rulltrappa. Men vi var 10 och 13 år, tyckte inte att det var så där jättespännande att åka rulltrappa. Vi började leta. Varuhuset var gigantiskt och satt ihop med gångar, liksom tunnlar över till andra gigantiska varuhus. Och vi letar och letar. Men vi hittar henne inte. Mamma och pappa blir stressade. De springer till någon infodesk och vill få hjälp. Pappa vill ropa ut till Matilda på svenska att hon ska leta upp någon personal och gå till dem. Men istället så ropar de ut på thai. Hur min syster ser ut och att hon är borttappad. Jag blir väldigt förvånad. Min pappa blir jättearg. Han såg att det fanns en risk att någon skulle identifiera henne och kanske ta henne. Hon är borta länge, min lilla syster. Och som 10-åring så förstod jag inte riktigt allvaret i situationen. Matilda försvinner ju på Konsum i Årjäng titt som tätt. Och nu är mamma och pappa jättestressade och arga. Men plötsligt så börjar vakterna att prata i sina walkie-talkies. Och med ett stort släp kommer till slut Matilda. Och hon sitter på en mans axlar. Den här mannen var svensk. Några italienska kvinnor hade hittat Matilda gråtandes utanför ett McDonald's och hon hade sagt Sweden. De italienska kvinnorna hade då börjat leta efter svenskar och det tog bra lång tid innan de hittade en svensk som kunde kommunicera med Matilda. Den svenska mannen berättade för mina föräldrar att han träffade en Matilda som var helt förtvivlad. Hon berättade för honom att hennes familj skulle åka tillbaka till Sverige den här dagen. Kanske hade planet redan gått och hon var ensam kvar i den här gigantiska staden. Som vuxen så gör det ont i hjärtat och tänka att min lilla syster trodde att vi skulle åka och att hon hade förlorat oss för gott. Min pappa var alltid noga med att vi skulle komma i tid. Och att missa en flight, det hade hon förstått att det skulle vi som familj aldrig någonsin göra. Och därför var logiken för henne att är inte jag på plats, då åker nog de utan mig. Det var logiken för ett barn. Mina föräldrar försökte förklara för Matilda att de aldrig någonsin skulle ha lämnat Bangkok. De hade aldrig flygit därifrån om inte hon hade varit med. Då hade vi stannat och så hade vi letat tills vi hittade henne. I Matildas barnasinne så glömde hon bort vad otroligt värdefull hon är. Att hon är det dyrbaraste mina föräldrar har. Mina föräldrar, de hade stannat i Bangkok och letat i månader, kanske år om det hade behövts. Kärleken är så stark att man gör allt som står i sin makt för att finna det som är förlorat. Temat för den här söndagen är förlorad och återfunnen. Och evangelietexten som Monica läste är från Lukas 15 som brukar kallas det förlorades kapitel. Först berättelsen som Monica läste om fåret som försvinner och herden som går ut och letar efter det. Sen är det en berättelse om ett förlorat mynt och sist en berättelse om en förlorad son. Det är en enda sak som jag vill att du ska minnas ifrån den här predikan. Och det är att du är älskad. Och du är mer älskad än du någonsin kan föreställa dig. Mina föräldrar, de hade gjort allt för att hitta min syster. Men efter månader, kanske år av letande, hade de varit tvungna att ge upp. Och istället ta hand om de två andra barn som de har och fortsätta sina liv. Men Gud ger aldrig upp. Gud fortsätter alltid sitt sökande efter oss. Värdet i saker och ting är svårt att bedöma. Vi säger ofta att varje människa är ovärderlig. Senare i den här texten så finns ett reellt pengavärde med. En kvinna har då 10 silvermynt och tappar bort ett. Ett sånt här silvermynt kallas på grekiska drachma och motsvarade ungefär en romersk denar. Och det hon tappade bort var ungefär en dagslön. Det är kanske inte jättemycket pengar med en dags arbete. Men för någon annan så kan det vara ovärderligt. Det är svårt att bestämma värde på saker och ting. Och det handlar inte alltid om pengavärde heller, utan det vi värdesätter kan handla om vår kärlek till det som vi har förlorat. En viktig pryl för mig i mitt hem är en födelsedagsduk, en grattisduk som min mormor har broderat till mig. Varje gång någon fyller år så tar jag fram den här duken och den känns viktig för mig. Skulle jag mista den här duken skulle jag bli väldigt ledsen. Men på en loppis så kanske den skulle vara värd 20-30 kronor. Inget pengavärde i sig, men för mig betyder den här duken någonting. Den har ett värde för mig. Anledningen till att Jesus ger den här liknelsen om det här fåret, det är just det här med värde. Och Guds värde på människan. Och som Monica läste, i början av texten stod det: alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariserna Och de skriftlärda förargade sig och sa: den mannen umgås med syndare och äter med dem. Ni som var här förra söndagen fick höra en predikan av Jessica som handlade om fest och middag. Och att Jesus inbjudan till den här festen var så generös så att folk runt omkring blev vansinniga. Jesus åt middag och delade gemenskap med människor som var ovärdiga, som stod utanför, som var omoraliska, orena. Jesus anspelar på den judiska tanken om att Guds skapelse består av himmel och jord och att de här ska vara i harmoni, i samspel med varandra. Så som det är i himmelen, så vill vi också att det ska vara här på jorden. I himmelen firar änglar när en människa omvänder sig. Hur kan vi då här på jorden inte göra detsamma? Och det här tankesättet avspeglar sig också i Herrens bön som Jesus lärt oss. Så som i himlen, så och på jorden. Utifrån Jesus exempel med det här fåret så funderar jag. Hur får vi som kyrka andra människor att platsa här? Hur blir vi det förlorade fårets kyrka? Hur öppnar vi dörrarna för att människor ska komma hit och kunna få vara med på den himmelska festen? Risken finns för var och en av oss att vi sätter upp regler, uttalade eller outtalade, som gör att folk inte platsar vid vårt bord. Jag tror att i himlen så kommer vi att dela bord med folk som vi inte hade räknat med. Därför tycker jag att vi ska försöka vara så generösa, så och på jorden också. Vilka som får plats. De skriftlärda och fariseerna, de som kritiserade Jesus för att han umgicks med fel personer, de hade egentligen rätt. Enligt lagen var personerna som Jesus umgicks med orena. Man skulle kunna säga att de skriftlärda var bibeltrogna, fromma, hängivna i sin tro. De följde ju vad som stod, men ändå så når de inte hela vägen fram. Jesus umgicks med, delade gemenskap med, de som på hans tid var särskilt utsatta, marginaliserade i hans kontext. Och jag tror att vi som kyrka ska göra samma sak idag. Göra rum för personer, fast i vår kontext, de som är marginaliserade på olika sätt. Och vilka är de här personerna idag? Jag tänker bland annat på barn och unga, HBTQ-personer, personer med funktionsnedsättning, personer som utnyttjas i prostitution, äldre, kvinnor med utländsk bakgrund och så vidare och så vidare. Det är bara en googling bort för oss att googla på och få reda på samhällets utsatta grupper idag. Precis som Jesus ville gestalta den gudomliga festen och visa på att himmelriket kan finnas här och nu, så kan vi som kyrka också göra samma sak. Så som i himmelen, så och på jorden. Kan vi få vara med och skapa fest som får folk, kanske samhället runt omkring, att ställa sig frågande, precis som på Jesus tid. Nej, men varför bjuds den in? Ska den verkligen få vara med? De är fel, de kan inte vara där. En person som inspirerar mig i det här att bjuda in till festen är rappartisten Sebbe Staxet. Han bjuder in de som är förlorade. Han bjuder in missbrukare, personer som har varit tungt kriminella, de som samhället har gett upp på, De bjuder han in till kyrkan. Och då kan vi andra stå vid sidan av och vifta med tidigare domar och påminna sig om vad de här personerna har gjort sig skyldiga till. Och det kan till och med kännas provocerande att en del personer ska vara välkomna in i värmen igen. Då påminner jag om Jesu ord. På samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Gud ger aldrig upp på någon. Gud ger aldrig upp på dig. Alla vi andra kanske ger upp på dig. Vi tänker att det är kört. Men inte Gud. Gud söker det som är förlorat. Det som är bortsprunget. Det som är hopplöst. Och det som är marginaliserat. Vi kan inte förstå Guds kärlek till var och en av oss. Du är otroligt älskad och otroligt värdefull. Och vad kan bättre gestalta det här än fondväggen som vi har här i kyrkan? Herden, Jesus som letar efter oss och som lyfter upp oss i sin famn. Där vi tryggt får ligga och lyssna till hans puls. Han som aldrig, aldrig ger upp sökandet efter oss. Amen.